1900 någonting.
Jag heter Alfred Backa och välkomna ska ni vara till detta nostalgiska humorprogram som varje vecka tar sig an ett nytt årtal från 1900-talet. Det har ibland diskuterats när 60-talet egentligen slutar. Vissa säger att 60-talet slutar år 1975 då Vietnamkriget var över och hippiekulturen var på väg bortåt. Då hade ju 60-talets själ försvunnit, menar vissa. Men jag har en annan teori. Jag tycker att 60-talet slutar under dagens årtal. För under dagens årtal så dog Jimi Hendrix och Janis Joplin. Simon & Garfunkel gav ut sin sista skiva och The Beatles splittrades. Och vilket år var det då? Årtalet som jag anser att 60-talet tog slut på. Jo, det var faktiskt år 1970. Och det är ju trots allt ganska logiskt att 60-talet slutade då.
1970 i 1900 någonting.
Apollo 13, den tredje rymdfärden i Apollo-programmet med avsikt att landa på månen, har stött på problem. En av syretankarna ombord på farkosten har exploderat och det har nu börjat läcka ut syre i rymden. Astronom Benny Georgs, hur allvarlig är den här situationen?
Nå, jag skulle säga inte särskilt allvarlig alls.
Inte det?
Nej, det där att det läcker ut syre i rymden borde inte alls vara några som helst problem. Det finns ju vaikka hur mycket utrymme som helst i rymden, så lite syre gör varken från eller till. Jag tycker nog att det skulle borde rymmas där.
Ja, men nu är det väl inte det som är det oroande här utan...
Nej, precis. Du förstår, om man tar en sån här, om man tar en 10-penny och så tänker vi oss att det här, den här 10-pennin, den är jorden. Och då är ju liksom allting omkring den, det är ju då rymden.
Just det?
Jo.
Ja, men vart vill du komma med det?
Nå, att det inte gör så mycket om det kommer lite syre dit, tänkte jag bara.
Nej, men det är väl människorna uppe i rymdfarkosten som det kan bli katastrofalt för i det här fallet.
Nej. Det är ju ännu mindre farligt för dem.
Hur då?
Ja, att det skulle läcka in syre i dem, att de får i sig syre, det gör ju absolut ingenting, vet du. Vet du att människor faktiskt lever på syre?
Jo, men
om du tittar på den här 10-pennin här.
Men varför ska jag alltid titta på en 10-penny?
No, jag hittade den här på bordet. Jag tänkte att du inte skulle märka att jag tar den om jag babblar om den mycket. Men jag tar nu den i alla fall nu och går hem.
Och nu sporten. Professionell boxning har i år förbjudits i Sverige, så därför får vi nöja oss med SM i oprofessionell boxning. Varsågoda.
Och vi går direkt till ringen här i SM i oprofessionell boxning. Och där ser vi rådande svensk mästare Wilhelm Wallen Eklund som står i sin ringhörna. Men han ser inte alls ut att vara redo. Nej, han är klädd i pyjamas ännu och håller på och vaska gaddarna fortfarande. Mycket oprofessionellt direkt och det blir ju poäng åt Wallen. Härliga tider. Han ska idag möta Fredrik Facket Stenholm som inte har dykt upp än. Han har tydligen inte ställt väckarklockan. Men det är ju bara hemåt i den här sporten. Poäng för det också. Men här kommer Facket sättandes. Ja, inte sättandes, men han lunkar på i maklig takt. Han har ingen brådska heller. Så nu kan det så småningom bli match. Men Facket har ju inga boxhandskar på sig, utan han har två grytvantar på händerna istället. Vilken fantastisk uppvisning i oprofessionalism alltså. Ingen som helst respekt för den här sporten. Men där är de igång. Men där bryter Wallen för han måste kissa, säger han. Ja, det är inte mycket att göra åt saker och ting när det händer alltså. Det blir poäng till Wallen och vi får se om det blir mer match i detta SM i oprofessionell boxning alltså.
Året är 1970 och Sovjetunionens hot är större än någonsin tidigare här i Finland. År 1970 kommer att kommas ihåg som farans år.
Ursäkta, men är det inte åren efter kriget som vi brukar kalla för farans år?
Jo, det förstås. De var också rätt farliga. Men just i år är det också väldigt, väldigt farligt.
Ursäkta, men 1952 då Nordiska rådet bildades och vi inte ville vara med för vi var rädda för vad Sovjet skulle tycka. Var inte det också farans år?
Nå, visst. Men,
och sen 1958 då Sovjetunionen blev sura på vår nya regering. Det var väl också väldigt farligt, så det kan man ju tänka sig att var farans.
Jo, visst, men
sen notkrisen 61 var ett farligt år med sovjetiska påtryckningar. 1963 då vi blev erbjudna en plats i Europarådet men inte vågade gå med där på grund av Sovjet.
Nå, jo, i och för sig.
Och i fjol att... då vi blev medlemmar i Europas säkerhetsråd, det var väl också ett farans år.
Nå, kanske. Kanske nu när du säger det.
Så skulle vi inte bara kunna ha ett år som vi inte kallar för farans år, bara för enkelhetens skull, och skulle inte året kunna vara i år?
Nå, jo. Men jag ska bara ringa Sovjet och kolla om de är okej med det först.
Okej.
Skolvärlden är i uppror. För två år sedan, 1968, ockuperades kårhuset i Helsingfors och också i Stockholm. Runt om i världen pågår det fortfarande demonstrationer på universitet. Värst hade kanske varit i år på Kent State University i USA, där man demonstrerar mot invasionen av Kambodja. Och fyra studenter fick sätta livet till när nationalgardet öppnade eld mot protestanterna. Men har skolvärlden förändrats till en politisk maktfaktor? Vi frågar rektor Bernhard Hamsterström.
Nå, inte skulle jag säga att så mycket har förändrats. En vanlig skoldag börjar med en timme teckning för de studerande. Det innebär ju då främst att vi gör skyltar, vanligtvis med texter som USA ut ur Vietnam, eller ner med toppstyrningen av universitetsvärlden, eller ner med skyltarna så att man ser någonting i vissa fall. Sen har vi en timme botanik där vi lär oss att lägga blommor i gevärspipor. Det är ju alltid ett trevligt arrangemang. Och sen blir det lunch och då ockuperar studenterna vanligtvis matsalen. Och det här föranleder ju normalt sett polisingripande. Så direkt efter lunchen så har vi gymnastik där vi brottas med och springer ifrån poliser. Ja, sen blir det då allmän häktning resten av dagen och händer väl inte så mycket mera på skolan.
Men det här låter ju helt vanvettigt. Vad ska det bli av de här eleverna? Vad kommer det att hända med vår tids studerande egentligen i framtiden?
Nå, troligtvis så blir de överbetalda mellanchefer som är förbittrade över ungdomen.
Så det kommer att gå bra för dem?
Ja, absolut, absolut.
Apollo 13 som var på väg till månen men som fick en allvarlig skada är fortfarande inte tillbaka. Vi har med oss Bill Denver från NASA. Hur gör ni för att försöka få ordning på situationen?
Ja, när det inträffar en så här allvarlig händelse finns inga färdiga instruktioner, särskilt inte när det rör sig om rymden. Så vi får faktiskt bara improvisera.
På vilket sätt då?
Ja, helt enkelt vi får ta till improvisationsteater. Säg ett yrke.
Förlåt?
Säg ett yrke.
Bagare.
Okej, bagare. Då kommer den här scenen att utspela sig på ett bageri. Löjtnant Andrews! Löjtnant Andrews!
Va?
Vi gör en scen på ett bageri. Du är kund.
Aha, okej. Goddag, jag vill köpa bröd.
Okej, varsågod. Vad ska du med det här brödet till?
Jag tänkte tröstäta det för att min hund har just dött.
Ah, löjtnant Andrews, jag tycker inte om den här scenen. Den blev alldeles för mörk och tragisk.
Ja, nu vi kan pröva något annat.
Ja, vi får göra. Förlåt nu, men det här som ni håller på med just nu, hur ska det hjälpa Apollo 13?
Nå, inte vet jag om det hjälper dem precis, men att vi håller ju oss sysselsatta tills de kommer tillbaka i alla fall.
Okej, vi prövar igen. Den här gången är jag bagare. Lieutenant Andrews. Nu återgår vi till SM i oprofessionell boxning.
Och nu står Wallen och tar betalt för matchen redan innan den är slut. Fan också, det här är ju nya nivåer av oprofessionalism. Men då är ju frågan, kommer han att skatta på det här eller kommer han ta det i fickan? Tror fan inte det blir någon skatt idag alltså. Fredrik Facket Stenholm står i andra ringhörnan. Verkar inte vara intresserad av att boxas mer idag. Säger att han känner sig lite krasslig, att han har lite ont i halsen och frågar domaren om han får gå hem och om han får betalt i alla fall. Då är ju frågan om facket är med i facket. Det kan man ju verkligen fråga sig här i SM i oprofessionell boxning. Men nu händer det grejer. Där kommer från publiken Wallens revisor. Han dyker upp där och han vill kolla kvittorna på Wallens betalning. Och nu blev det fart i matchen alltså. Högersvingar och vänsterkrokar rakt mot revisorn. Det här kan ju gå hur som helst. Det här kan sluta precis hur som helst. Och här kommer facket in i matchen också, vilket är logiskt eftersom han ska gå matchen. Men han börjar puckla på revisorn också. Kaninslag mot revisorns mellangärd. Och där är revisorn nere. Och vinnare idag är både Fredrik Facket Stenholm och Wilhelm Wallen Eklund som tar hem mästerskapet på en skatteteknisk knockout.
Men då är det ju och då så tryska vi. Men vi kan fundera om en sker om vi hindarna med då vi är klar med tryska sig.
De Bertels, Österbottens stora popsensation, meddelade idag att de kommer att splittras. Nyheten har tagit den österbottniska popscenen hårt, men ändå var det inte helt oväntat. En av frontmännen, John Leidon, informerade de andra redan i fjol att han tänkte lämna bandet.
Nej, jag känner väl att jag inte ville vara begränsad av The Bertels mer. Jag ville nog bara pröva annat, utveckla mig. Vill inte jag?
Men det finns ingen sanning i att det här skulle bero på din nya partner. Du har ju inlett ett förhållande med finsken Jukka Onni.
Nej, jag har inte namn saken till er.
John Leidon och Jukka Onni ska senare i år ge ut skivan Plastic Onni Bandy. En annan bidragande faktor i De Bertels uppbrott är Georg Harrison som länge känt sig osilosatt som låtskrivare i bandet vid sidan av John och Paul. Georg skrev bland annat den stora hitten från i fjol, Ja kommer san.
Jag kom bäsan, di-di-di-di. Jag kom bäsan, jo nej. Nog har det väl full.
Mera om De Bertels uppbrott senare i programmet.
Och nu, inrikes. Idag beslutades det att Alkos spritkort ska avskaffas. Spritkorten har funnits sedan 1944 och har varit ett system för att anteckna vilka inköp folk har gjort och därmed kontrollera alkoholkonsumtionen. Vi beklagar för det här senaste inslaget. Vi har anledning att tro att vår reporter var berusad, även om vi inte har någon möjlighet att kontrollera det eftersom Alko har avskaffat spritkorten. Man kan alltså handla hur mycket som helst utan att det skrivs upp och det finns ingen kontroll av
Vi beklagar för det här senaste inslaget och det senaste beklagandet över det inslaget. Vi har anledning att tro att båda reportrarna var berusade, även om vi inte har någon möjlighet att kontrollera det, eftersom Alko har avskaffat spritkorten. Man kan alltså handla hur mycket som helst nu utan att det skrivs upp. De har alltså ingen möjlighet att kontrollera alkoholkonsumtionen. Frågan är ju nu vad det kommer att innebära för folkhälsan. Och frågan är också att vad fan gör jag fortfarande på kontoret mot spritbutiken för helsike?
Ja, vi ska så ha bra nivåer, men här först i nästa år. Så jag kan komma till 30 december så nätt om traktor. annat år.
Hur gick det egentligen till när nu 1970 det omåttligt populära bandet The Bertels ska splittras? Vad var orsaken till splittringen? Var det John Leidons nya förhållande med den finska Jukka Onni som blev turbulent för bandet? Var det den konstanta pressen att skapa nytt material? Eller var det trummisen i bandet och hans väldokumenterade ögonsjukdom Ringo Starr? För att få reda på det här ska vi nu få en exklusiv intervju med två av frontmännen från The Bertels, John Leidon och den misslyckade äppelodlaren Paul McCartin.
Ja, men vi vill ju bara olika saker, vill jag veta. Jag menar, John vill ju gärna pröva på nya experimentella saker i musiken, vill du?
Ja, det är väl så, hejte. Jag vill ta risker och sånt och göra liksom lite mer experimentell musik. Och Georgi Bandi ville ju satsa mer på sån där sitarpicklan musik från Indien. Tuko som han det Rama Shankar håller och på med. Och Paul däremot, han vill ju helst bara göra riktig roko popmusik.
Ja, vill du det Paul?
Ja, exakt. Jag tänkte jag skulle ge ut riktig roko popmusik nu när The Bertels splittras.
Ja, men vad roligt att höra.
Ja, riktig roko alltså. Itna lite heller.
Så därmed är The Bertels historia all. Men vi ska avsluta med ett stycke från deras sista album, från deras berömda konsert på Ladutaket från i fjol. Här är The Bertels med Läs min bil, vilket är österbottniska för ungefär låsa min bil.
Då jag far till staden och till borden möts jag av en känslosvår. För jag minns inte om jag läst min bil. Jag kommer inte ihåg om jag tog nycklan och vred jag dem i låsina. Varför minns jag inte om jag läst min bil? Läst min bil, läst min bil, läst min bil, läst min bil. Tills jag plötsligt minns att jag inte har någon bil.
Jag har inte någon bil.
Kanske det inte är så sorgligt att de splittras ändå.